3. Lördag 10 juli. Nicky kisade och försökte fokusera på tapetens ljusrosa små körsbärsblommor. Kattklockan på väggen viftade rytmiskt med sin svans och förde henne långsamt tillbaka till verkligheten. I 12 dagar hade hon vaknat med en förhoppning om att allt var en mardröm, men tvingats acceptera att hon befann sig i sitt gamla flickrum, bedövad av sorg. Nicky la sig på rygg, drog upp knäna mot magen och omfamnade dem. En lång stund låg hon och vaggade fram och tillbaka innan hon tvingade sig själv att stiga upp. Kom hon upp nu fick hon lite tid för sig själv innan hennes pappa och Jeanette vaknade. På väg ner för den knarriga trappan blev hon stående på nedersta trappsteget och betraktade sig själv i hallspegeln. Trots att solen hade lockat fram både fräknar och en smickrande bränna var spegelbilden ingen rolig historia. Hon såg förjävlig ut. Hennes smala ben som stack ut från sovshortsen såg mer ut att tillhöra en tonårskille än en 35-årig kvinna. Och de matchade knappast de mörka ringarna under hennes ögon. Nicky strök undan det tjocka mörkbruna håret från ansiktet och petade ner det innanför kragen på den gamla morgonrocken. Små, fina linjer hade dykt upp vid ögonvråna och de vanligtvis vackert markerade kindbenen stack nu ut och fick henne att likna en gammal amfetaminist. Hon suckade mot spegelbilden. Hon fortsatte ner i hallen till bilden på Hanna som mötte henne från byrån. Nicky drog fingret längs ramen och tände det rosa blockljuset som stod på ett litet fat bredvid, innan hon ljudlöst sköt igen dörren till sin pappas och Jeanettes sovrum. Efter att ha preparerat kaffebryggaren kröp hon upp i kökssoffan och lyssnade på det bubblande ljudet som övergick i ett efterlängtat droppande. I övrigt var det tyst. Snart skulle de andra vakna och deras gemensamma sorg skulle lägga sig som en tjock dimma över hemmet. Hon skrev på måfå in några ord i morgontidningens kluriga korsord innan hon plockade ut sin favoritkopp ur det nötta köksskåpet. Den som hon som barn alltid druckit sin oboj i. Sovit gott, kära dotter? Mansour stod i dörröppningen och tittade ömt på henne. Trots den tidiga timmen var han som vanligt prydligt klädd i välstrukna mörka byxor och en ljus skjorta. Nicky hade aldrig sett sin pappa i någon ledig klädsel, även om det var flera år sedan han slutade som ingenjör på Scania för att gå i pension. Också hans ansikte hade åldrats mycket på bara några veckor, såg hon. De varma och snälla bruna ögonen var svullna. Gårdagen hade varit en kamp för dem alla. Som en stock, ljög Nicky och plockade fram en kopp till. Han strök henne över kinden och lämnade en välbekant doft av aftershave på hennes hud. Det blev återigen tyst i köket. Om det hade varit som vanligt hemma hos familjen Ekberg Kahn hade lilla syster Hanna snart virvlat in i köket och börjat plocka fram bunkar, mått och slevar för att senare servera dem en varsin kaloribomb till lördagsbrunch. Men det var inte som vanligt. Igår hade de begravt henne efter en tragisk olycka. Och inget hade varit sig likt sedan de fick beskedet om att Hanna dött. Hannas mamma Jeanette var fortfarande sjuk av sorg och hade knappt lämnat sovrummet. Nicky hade flyttat hem för att stötta henne och sin far. Nicky tittade på Mansour och lyfte av glasögonen från hans nästipp. Hon putsade försiktigt de fläckiga glasen med sin t-shirt medan Mansour trött hällde upp kaffe i sin kopp. Han hade varit gammal redan när hon föddes, strax efter att han och hans gravida fru Samira, Nickis mamma, anlänt till ett vintrigt Sverige från Iran för att skapa en tryggare tillvaro för det barn de väntade. Några år efter Samiras död träffade Mansour Jeanette och ytterligare ett barn blev till. Nicky hade precis fyllt 7 när lilla syster kom till världen. Sladdisen Hanna, som enade familjen, hade varit älskad av dem alla från första stund. Som systrar kunde de inte ha blivit mer olika. Den ljusa Hanna var en duktig flicka, aktiv och öppen för allt med ett rikt socialt liv. Ordentlig i skolan och ständigt på jakt efter den stora kärleken. Hennes väg var utstakad från start. Hanna drömde om att bli barnläkare, till pappas stora glädje. Men betygen räckte inte riktigt till. Hon blev sjuksköterska istället. Nya målet för Hanna var att doktorera. Och hon hade blivit överlycklig när tjänsten som forskarassistent inom klinisk farmakologi blev aktuell för knappt ett år sedan. Nicky var allt som Hanna inte var. Splittrad, stökig och impulsiv. Efter en medioker insats på det estetiska programmet blommade hon ut ordentligt på scenskolan och landade i sin personlighet. Hon älskade att gå in i karaktärer och påverka publikens känslor och tankar. När hon under slutet av sin utbildning blev uttagen till ett samarbete med Polishögskolan fann hon sitt kall under de övningar där hon fick spela offer, vittne och gärningsperson mot de övande polisstudenterna. Det väckte något inom henne, ett högre syfte. Och när Nicky insåg att det fanns polistjänster där hon kunde förena sina karaktärer med samhällsnytta var hon fast. Med siktet inställt på spaning hade hon meddelat familjen sitt beslut. Trots att vägvalet var avvikande och ännu längre från hennes fars drömmar för henne hade Mansour aldrig sagt ett ont ord. Nicky visste vad han tyckte om myndigheter och älskade honom lite extra mycket just för att han inte lät det sippra ut och ta udden av hennes stolthet och rättspatos. Nicky ställde ner kaffekoppen och la handen på sin pappas arm. Jag blir orolig för Jeanette. Vi behöver fixa någon som hon kan prata med. Hon kan inte ligga där inne längre. Hon har förlorat sin dotter. Sitt liv. Mansour drog trasan fram och tillbaka över diskbänken som redan var skinande blank. Jag vet. Det har du också. Och jag har förlorat min syster. Men man kan få hjälp. Man behöver inte må så där dåligt. Envisade Snicky. Hon måste få tid på sig att sörja. Begravningen var igår, hon är alldeles slut. Jag hörde henne gråta hela natten. Du har för bråttom, Nicky. Vi måste ha tålamod. Nicky tog trasan ur sin fars hand. Okej, pappa, vi låter henne vila. Ska vi ta och fixa lite i Hannas rum tillsammans, du och jag? Ja, vi låter det nog vara så länge. Jeanette måste få bestämma, sa Mansour tvekande. Men Hanna kommer inte komma tillbaka bara för att hennes rum står där och väntar. Det är bara jobbigt att bli påmind, försökte Nicky igen. Hon höll på att bli galen av stämningen hemma och behövde ta tag i något. Du går inte in där förrän Jeanette känner sig redo för det. Förstått? Mansour spände ögonen i henne. Nicky blev förvånad av den starka reaktionen och lyfte händerna för att visa att hon gav upp. Det har inte ens gått 2 veckor. Hon är fortfarande i chock, fortsatte han och pekade mot den stängda sovrumsdörren. Och du vill redan städa bort Hanna från huset. Nu får du lugna ner dig lite. Nicky svepte det sista kaffet. Jag behöver åtminstone få tag på hennes telefon och resten av grejerna från hotellet nu. Det har ni väl i alla fall inte något emot. Min lilla polis, så otålig, svarade Mansour, nu lite mildare. Vad ska du med de grejerna till? Inget särskilt. Vi bara kika lite i telefonen. Jag är väl yrkesskadad. Hur lång tid kan det ta egentligen? Har du fortfarande inte hört något från dödsfallsutredaren? Nej, ingen har ringt än. Men jag förstår inte. Vad ska du göra? Hennes pappa var fortfarande defensiv. Hon undvek hans blick och såg ut genom fönstret. Rabatten hade fullständigt exploderat av färger de senaste veckorna. Sommaren var Hannas favoritårstid. Det dåliga samvetet hade krupit sig på de senaste dagarna i takt med att den värsta chocken lagt sig. Hon hade låtit sin förkrossade pappa hantera allting ensam. Jeanette hade vandrat runt förvirrad fram till begravningen då allt hade släppt för henne. Själv hade Nicky bara stängt av. De hanterade nu sorgen var för sig, tysta och sammanbitna. Sen dödsbudet levererats hade Nicky stirrat otaliga timmar in i väggen i flickrummet och sprungit mil efter mil i jakt på själslig smärtlindring. Allt medan Mansour fick slita med alla kontakter och planeringen för begravningen. Släktingar hade hört av sig från när och fjärran för att uttrycka sin sorg och deltagande. Och hennes far hade med ett dämpat tålamod tagit sig an samtal efter samtal hemma vid köksbordet. Allt medan hon bara hade tänkt på sig själv. Men nu hade sorgen gått in i en ny fas. Nicky kom ihåg lektionerna från polishögskolan. Krisreaktionens faser. Först kom chocken, sen reaktionen. Hon välkomnade förändringen. Det var dags att göra något. Jag tar tag i det på måndag när jag börjar jobba igen. De vill nog gärna bli av med hennes saker nu. Pappa, förlåt för att du har fått sköta allt, sa Nicky och gav honom en kram. Orkar du verkligen jobba? Jag ska försöka få tag på den där kvinnan som vi träffade när vi fick se Hanna. Mansour lyfte armarna och la dem mot sitt bröst. Det såg ut som om något brast i hans ögon. Pappa, jag pratar med henne. Rättsläkaren alltså. Du har redan slitit tillräckligt med allt. Ta du hand om Jeanette och dig själv, så fixar jag allt det andra nu, sa Nicky och pekade mot kökssoffan. Han gick och satte sig utan att protestera och hon slog sig ner framför honom i tystnad. Minnet av Hanna liggande på den rostfria britsen inne på bårhuset plågade henne. Hennes syster hade sett så liten och tunn ut. Hanna hade checkat in ensam på ett lyxhotell i skärgården. Hon som var så otroligt social. Nicky blev mer och mer frustrerad över att hon inte förstod varför. Antingen ville hon vara ensam av någon okänd anledning, eller så måste någon ha varit där med henne i hemlighet. Hanna hade sagt att hon skulle skämma bort sig själv under sin semestervecka. Ingen visste exakt vad hon skulle göra, varken föräldrarna eller någon av hennes vänner. Nicky hade frågat runt, men inte kommit närmare än att Hanna eventuellt dejtade någon. Men ingen hade gett sig till känna på begravningen. Finns det något mer jag kan göra, pappa? Frågade Nicky. Mansour tittade mot kylskåpsdörren. Hon reste sig och tog tag i bunten papper som satt fast under en solros av keramik. Hannas mobilräkning, ett arbetsschema och något som såg ut som en kallelse. Vad är det här? Undrade Nicky. Hon lossade pappret från kylskåpsmagneten och höll upp det framför Mansour. Hanna skulle operera sin iranska näsa. Hon ärvde ju min och var, som du vet, inte särskilt glad för det. Mansour vred sig i profil och drog ett finger över sin krokiga näsrygg. Nicky knölade ihop kallelsen och slängde den i pappersinsamlingen. Resten av Hannas papper la hon i fickan på morgonrocken och lämnade köket. Hon behövde luft. Hon gick ut på tomten och stannade till vid den gamla konvaljbusken. Det dolda utrymmet där hon och grannpojken Marcus för första gången pussats hade ersatts av en tät vägg av kvistar och blad. Hon tittade ut över tomten och den lika igenvuxna pergolan. Trots sitt ovårdade yttre skänkte platsen henne ett lugn. Nicky fyllde lungorna med den friska luften, blundade och mindes det sprittande ljudet av vattenspridaren och doften av jordgubbar och glass. Hon var 4 år. Bordet i pergolan var dukat för 2 och omfamnat av ett hav av humle. Mansour satt där med henne i sitt knä. Nicky tänkte på sin mamma. Det var diffusa ansiktsdrag, konstruerade efter alla bilder på Samira i det söndertummade familjealbumet. Några riktiga minnen hade hon inte. Bröstcancern hade tagit hennes mammas liv några dagar före Nickys 3:e födelsedag. Hennes pappa hade outtröttligt besvarat Nickys alla frågor under uppväxten och stolt påpekat att hon för var dag som gick blev mer och mer lik sin mor. Enligt Mansour hade Nicky även ärvt Samiras envishet och vetgirighet. Hon hade trots allt fått känslan av en stark anknytning till Samira. Mitt på bröstbenet, rakt över hjärtat, satt Nickys första och enda tatuering. Ordet mamma, skrivet på persiska.